Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag så har jag som vanligt med mig en gäst och hon heter Katarina. Katarina började att jobba fackligt och gör det fortfarande och kommer berätta om varför och vad det är hon gör. Och hör också varför hon var tvungen att köpa smörgåstårta till sina kollegor. Nu senaste veckan har det varit mycket i pressen och på sociala medier kring Paolo Robertos sexköp. Om du är lite nyfiken kring hur polisen jobbar kring de här ärendena så skulle jag rekommendera att du smiter in och lyssnar på avsnitt 84. Hello Daddy heter avsnittet med Simon Häggström som ju jobbar med såna här ärenden. Trafficking, sexköp med mera. Spännande avsnitt det också. Var försiktig, håll avstånd och så vidare. Ta hand om er och ha en trevlig lyssning. 13-10-70 kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart
slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Katarina.
Tack så mycket.
Hur står det till idag?
Det är jättebra.
Ja. Vi försöker än en gång här att köra liksom lite på länk. Jag är i Stockholm och... Ja, du jobbar i Göteborg, är det så?
Ja, precis. Jag jobbar i Göteborg. Men bor i södra Halland.
Södra Halland. Är det därifrån du är bördig också?
Exakt så.
Jaha, hur var det i södra Halland att växa upp där? Kom du förbi några konstaplar? Såg man några poliser på din tid?
Jo, men det gjorde man. Och man var ganska närvarande. Inte minst i skolan naturligtvis. Du vet, säkert cykel. Och sen så bodde jag inne i centralorten då. Och där såg man dem ibland. Så när man cyklar och skjutsar på cykeln så hoppar man ju av naturligtvis.
Absolut.
Man har väldigt respekt för polisen.
Åh, vilka flashbacks. Det är faktiskt sant. Så där var det. Då hoppade man ju av kraftigt alltså.
Precis.
Ja, du blev aldrig påkommen av polisen när ni skjutsade.
Jo, absolut. Men bara en tillsägelse, du vet.
Ja, just det.
Då man aldrig gör det igen.
Då sa du att det var första gången som du någonsin skjutsade på...
Precis, det är ju ofta första gången.
Ja.
Det känner man igen senare när man själv börjar jobba och... etappen någon. Då var det ofta första gången, ja, varenda gång.
Precis, första gången jag dricker och kör bil och första gången jag gör det.
Precis.
Och det. Alltså det är ingen ovanlighet och varför vi kanske säger så lite det är för att det har hänt en sak här i helgen där en person säger att det var första gången och kanske är det så att poliser eller ex-poliser reagerar extra mycket just på det där första gången eftersom man får höra det så otroligt ofta.
Precis, jag tror verkligen det är så. Första gången och en öl, det är ju så.
Ja, precis. Men vad var det då som fick dig att liksom komma in på... Vad hade du för funderingar när du var ung? Vad ville du jobba med? Hade du någon sån där drömyrke när du var yngre, eller?
Ja, men det hade jag absolut. Journalist eller arkeolog var länge det jag tänkte att jag skulle bli.
Okej.
Men sen så av någon anledning som jag inte riktigt vet så blev jag intresserad av juridik. Ja. Så då sökte jag juristprogrammet i Uppsala dit jag ville flytta för det här en kusin som borde plugga. Men då var det någon i bekantskapskretsen som sa nej, men du ska inte du söka till polis? Det skulle passa så. Och då tänkte jag att ja, söka kan man göra.
Ja.
Så gjorde jag det. Och så kom jag in där med.
Oj.
Ja. Så det var ju ett ganska så privilegierat dilemma. Men då var det på den tiden som det är väldigt länge sedan jag blev polis. Då blev man anställd från första dagen.
Ja.
Och då fick jag ju lön.
Ja.
Så då valde jag polisutbildningen. Och det måste jag säga, det har jag aldrig ångrat.
Nej, vad kul. Det är många som säger att de aldrig ångrat det. Det tyder ju på att det kanske finns roliga saker att göra inom polisen. Men jag tänker journalist, där har vi lite tycker jag ändå. Det finns vissa likheter där när, var, hur och varför kanske lite så. Som ju poliser ofta ställer de frågorna. Arkeolog kanske också lite försöker rota i det här. Vad har hänt och lite sånt där.
Ja, lite grann ligger det i samma.
Ja, lite grann. Sätt.
Lite grann. Mm.
Jurist är ju jättetråkigt. Alltså.
Det finns väl många typer av jurister också, tänker jag.
Jo, absolut. Men jag tänker att det är verkligen bara, jag tänker utbildningen bara sitta och nöta liksom text och olika det balkar hit och sådär.
Ja.
Men det är så kul att vi gillar olika grejer och att du valde då inte just det, utan hur var det när du på att komma in på polisskolan då?
Ja, det var fantastiskt kul att få börja där och spännande. Det kändes ju alldeles hisnande första gången man klev in genom Sörentorp, för den fanns, skolan fanns ju bara i Solna.
Just det. Hur gammal var du då när du klev in där?
21.
21 år?
Mm.
Mm. Då tyckte man ju att man var en mogen vuxen människa.
Precis, exakt så. Full av livserfarenhet och bara så redo att vara polis. Mm.
Ja, precis. Det där kan man ju tvista om då, om man liksom är, om man är mogen nog och sådär. Men det är ju väldigt individuellt givetvis. Jag var ju också 21, men jag skulle ju påstå att jag inte var helt kanske mogen.
Men det som var då, för när jag sen kom ut på praktik, så fanns det ju alltid äldre kollegor som var 10 år eller mer äldre tjänst, som kunde stötta och hjälpa till och liksom, ja, hjälpa en till rätte i polisrollen.
Hur viktiga är de, skulle du säga, när man kommer ut som aspirant och gör, jag vet inte, det kallas det praktik nu för tiden eller?
Nej, kallas aspirant.
Aspirant kallas jag, precis.
Ja, ja.
Hur viktiga är de här äldre poliserna som har varit ute?
Jag tyckte, och min upplevelse var, att de var otroligt viktiga. Därför att det är ju svårt att finna sig till rätta, inte minst när man får på sig uniformen och alla blickar som det blir automatiskt. Mm. När man har uniformen på sig, innan man vänjer sig vid det. Att då ha erfarenhet vid sin sida, som man varit med om situationerna som man varit av liknande karaktär flera gånger. Det är otroligt tryggt.
Mm.
Samtidigt som man själv då har ett driv och en kunskap som är ny. Så man kan ju verkligen få ut det bästa.
Ja, just det. En bra kombo liksom. Då. Mm. Ja. Men var gjorde du din praktik någonstans då?
I Landskrona.
Landskrona?
Mm.
Hur var det?
Jag tyckte det var fantastiskt bra. Jag kände att jag hade fritid hela tiden när jag gick till jobbet eller när jag var ledig. Det var hur roligt som helst. Och i Landskrona fanns ju också väldigt mycket att göra. Jag är ju redan då det fanns många olika typer av människor som vi behövde ingripa mot på olika sätt. Så att, och då var det också en polismyndighet. Det är ju också helt otroligt att Landskrona kommun och Svalövs kommun var en polismyndighet.
Just det.
Ja. Med egen vakthavande och egen kommunikationscentral.
Ja, hela den
lite
biten.
Lite annorlunda. Ja.
Men hur var det liksom att vara en ung tjej då? För det har väl kommit mer tjejer in i yrket och sådär. Men då var det fortfarande så här, tjejer har inte gjort lumpen. Och, alltså lite så på den tiden.
Ja, men det var ju speciellt på många olika sätt. Jag kände ju att jag hade ju andra förväntningar på mig. Vi var två aspiranter som kom samtidigt. Och han hade ju då, de förväntade sig andra saker om honom.
Kände du att det var
mer
så?
Om henne. Ja, absolut. Jag är tjej, ja, med omhändertagande. Du är nog lite svagare också. Och, ja, vi ska nog värna. Men det var också mycket värme. Se till så att man inte åker illa ut. Så det var ju positivt också, men det var liksom i onödan, kände ju jag då.
Ja.
Hallå, jag är kompetent och
så stark. Samma utbildning.
Ja, precis. Mm. Och det är också lite spännande, för att vissa av de kollegorna som jag då fick arbeta med då hade ju utbildats på tidigt 50-tal innan förstatligandet. Och så kom jag där med min utbildning. Det är rätt fantastiskt egentligen vilken spridning det finns.
Ja, precis. Ja. Ja, det var ju många. Det hände ju liksom korsa liksom två generationer där.
Mm.
Min pappa jobbade ju som polis och han tillhörde ju 40-talisterna då.
Mm.
Och det var ju många 40-talister när jag det var ju våra farsor och morsor liksom.
Mm. Mm.
Och de var ganska... Det kom ju då... Jag började i skolan 88 i augusti. Och då kom det ju människor som hade liksom rest jorden runt, och det hade inte våra papper gjort.
Nej.
De hade sett liksom folk röka cannabis och inte hoppa ut liksom från ett fönster. Alltså det var så många så här input som inte...
Mm.
Och någon kanske hade varit i Australien och surfat och rökt. Man hade hört någon som, va? Det hade inte de 40-talisterna, visste knappt vad knark var.
Nej, precis.
Så det blev lite krockar där med de här generationsmötena. Kände du av det någonting?
Ja, absolut. När jag gjorde min praktik så var jag bland annat på barnavdelning, för det fanns ju.
Mm.
Det fanns ju inte kriminalunderrättelsetjänst på det, men det fanns barn.
Ja.
Och de gentlemännen som jobbade där var ju alla 60 plus.
Det är ju helt
så de var ju, ja. Så de hade ju en helt annan utbildning och de var rekryterade från en helt annan, med helt andra utgångspunkter.
Äldst var på span då, eftersom det var den mest, för det var väl så, äldst fick tjänst nästan.
Ja, visst var det så. För det var ju liksom, ja, det fallaste nästan, och var på span det finaste. Det och grova på börja mordutreda förstås.
Ja.
Men det är lite så än idag.
Ja,
faktiskt.
Det är så. Du menar att det sitter i fortfarande än idag?
Ja, narkotikaspan eller span, det är ju attraktivt.
Jo, det är attraktivt tjänst. Ja. Det är liksom så ganska lite mytomspunna liksom, arbetsuppgifter. I förra avsnittet, precis, så pratade vi med Johan som har jobbat med arbetsmiljöbrott.
Ja.
Som ju kanske inte liksom direkt har en 10 avsnittsserie med Gunvald när han löser arbetsmiljöbrott. Det liksom finns lite olika så här, auror runt olika typer av brott på något sätt.
Ja, verkligen.
Ja. Men okej, du gjorde det där och kände att du hade lite backup av... Men den här känslan då, att den här andra killen som också var aspirant, och du kände att de hade lite andra förväntningar på honom, och du fick ta de här mjuka värdena då så här klassiskt.
Ja, men precis, klassiskt omhändertagande. Och sen så när vi blev placerade på ordningsavdelningen då, för vi började fast inne på krim i ett halvår, och sen så när vi skulle komma ut, då fanns det 6 turlag. Och då blev han placerad i ett turlag som kallades för Galtaturen. Och du förstår ju att den var ju enkönad naturligtvis. Så där skulle det ju inte vara.
Är det sant? Så det. Ja,
ja. Och det var den turen som ansågs. För det är också hierarki och ranking i det faktiskt. Den ansågs som den bästa turen. Det var Galtaturen. Det var riktiga duktiga. Men de var ju duktiga naturligtvis. Men,
ja, jag fattar.
Men det fick lov att vara så. Och det var ju inte tal om att jag skulle köra med en kvinnlig kollega.
Nej,
det funkar inte. Det går inte. Förstår ni det? Nej. Ja, helt otroligt, men tänk på det idag. För det är ändå inte så länge sedan, men det var,
Nej, det var
annorlunda.
Nej,
och det fanns ju då...
Ja, förlåt. Ja. Nej, förlåt, jag berättar. Ja.
Nej, det fanns ju 6 turlag, som jag sa. Det var 6 yttre befäl, och det var ju 6 vakthavande befäl också. Mm. Och det var 11 av dem var ju män. Det fanns 1 yttre befäl som var en kvinna.
Aha.
Och det var fantastiskt. Och hon var ju lite manhaftig, det var ju då...
Okay.
Lite så. Fast det var hon ju inte.
Men
det var
okay.
Ovanligt.
Galtaturen, det var ju roligt namn som vi nu förevigar i alla fall här. Så att om någon har glömt bort det så har vi det.
Ja.
Jaha, men när du var färdigutbildad sen och klar då, jobbade du kvar i Landskrona då eller?
Jag jobbade där några år och sen så rörde jag mig hemåt.
Mm.
När man får barn så är det rätt så bra att bo nära sina föräldrar.
Just
det. Så att, jag flyttade tillbaka till Holm igen då och sökte mig norrut från Landskrona, hamnade i Båstad.
Okej.
Okay. Efter några år. Ja.
Märkte du någon skillnad mellan Landskrona och Båstad?
Det kan man säga. Det var lite grann som natt och dag. Nu vet ju Landskrona är ju en riktig arbetarstad. Mm. De hade ett varv och så vidare som lades ner. En massa flyktingförläggningar hade de där. Och så kom jag till Båstad. Det vet man ju hur Båstad är. Där finns ju ingen problematik på ytan. Och jag jobbade första dagen faktiskt som jag var där. Så fick jag ett uppdrag helt seriöst. Även om jag trodde att de skojade med mig initialt. Det var att åka hem till en dam och hjälpa henne. Därför att det var en katt i trädet som inte kom ner. Ja. Hallå, tänkte jag. Var har jag kommit? Men ja, det var helt som natt idag.
Hur gick det med katten då? Fick du ner den?
Självklart.
Nej, men man tänker ju på Båstad, då tänker man att det är fullt ös. Och jag kommer inte ihåg den där krogen heter där som alla hänger. Och sen så är det ju tennis och
Peppes Bodega.
Just det, Peppes Bodega, ja. Och sen så ner där vid hamnen och det är fullt röj. Och beachvolley
på dagen. Ja, men det var det. Ja, men precis. Men det var det ju ett par veckor, absolut. Men sen resten av året så har ju som vilken småstad som helst. Och om man skrapar på ytan, vilket jag gjorde då, så hittade vi ju ungdomar och droger i väldigt hög utsträckning. Okay. Så började vi jobba tillsammans med SOS, vi jobbar med, försöka jobba förebyggande också. Och det var, då blev det riktigt roligt. Mm. Då kände jag att jag gjorde skillnad. Förstås.
Men hade man struntat i den här skrapningen innan då på något sätt, eller? För jag menar, ibland är det ju så att det inte finns något brott om man inte letar liksom.
Ja, men så är det. Men de kollegorna som var där var ju samtliga 20 år eller jag i tjänst. Att, de hade ju också ett annan utbildning, annan erfarenhet, har varit med om andra saker naturligtvis, men också ett annat driv, tänker jag. Så att, nej, de hade nog inte skapat sig jättemycket.
Det är också intressant, jag pratade med Stefan Holgersson också som har forskat i det här kring hur drivet faktiskt är väldigt, väldigt, av nya poliser är väldigt stort. Man har väldigt stort driv och man drivs av att liksom sänka brottslighet och så vidare och så vidare. Så hur det ganska snabbt faktiskt svalnar. Rent generellt då, det är klart att det finns jättemånga duktiga liksom poliser och så, men man ser att det svalnar av olika anledningar och det är ju trist om det är så. För det är kul att ha ett driv också, vad man än gör, tycker jag.
Ja, det måste man, jag känner det måste jag göra. Om jag inte har ett driv, ja, men då får jag försöka hitta någonting annat. Och det är väl också därför polisen är så bra. Därför här finns ju många olika saker som vi kan göra som poliser, precis, inom polisen.
Exakt.
Och det är jätteviktigt.
Och tappar man då lite låga så kanske man ska, alltså, det finns ju så många häftiga grejer att kunna göra, alltså byta till.
Absolut. För jag känner också, eftersom jag har jobbat i olika områden, så känner jag att det är rätt nyttigt att faktiskt byta myndighet eller område för att ta med sig de erfarenheter man har som har varit bra och implementera och lära sig nya saker. Det tycker jag har varit väldigt utvecklande också.
Och bara det att man byter ju, alltså, umgänge, alltså yrkes, alltså kollegor, bara det är ju också lite vitaliserande ibland att få träffa nya människor och se hur de jobbar och så vidare och så vidare.
Absolut.
Men hur länge blev du i Borås då?
I Båstad blev jag.
Förlåt, Borås, jag menar Båstad, förlåt. Jag menar Båstad, men sa Borås.
Ja, där var jag i 10 år blev det faktiskt totalt innan jag började jobba i Halmstad.
Okej.
Okay. Ja, och det var ju då i Båstad också som jag fick ett fackligt engagemang. Så jag började engagera mig och jobba fackligt för att förändra. Ja.
Fanns det någon initial anledning till att du började, hade du någonsin funderat på att jobba fackligt eller vad?
Nej, det hade jag inte, men jag kände ju jag kände när jag jobbade i Båstad då att men lönesystemet som fanns då inte var optimalt, tyckte jag inte det. För att det byggde helt och hållet på att bara du blir äldre så får du högre lön.
Mm.
Jag tyckte att det skulle finnas andra incitament kanske, att man skulle få, kunna påverka sin lön genom sitt driv på något sätt också. Så ja. Det var väl initialt därför jag började engagera mig fackligt. Men sen så är det också som ett fackligt arbete att det finns så otroligt mycket utvecklingsmöjligheter där också i fackliga utbildningar och just den här känslan av att kunna påverka för mina kollegor och förändra och göra det bättre kändes väldigt positivt. Så att det blev bara att jag fortsatte jobba fackligt.
Men hur liksom en facklig liksom karriär, hur börjar man då? Börjar man med att man är med på möten eller hur funkar det? Jag vet faktiskt inte själv, jag har aldrig jobbat fackligt.
Nej, ja. När du väljs in i en styrelse så väljs du oftast in som ledamot.
Mm.
Och då är det mestadels styrelsemöten och sen att sprida information och så vidare. Sen så får du mer och mer ansvar och kan driva lönefrågor. Omorganisation har det ju varit mycket nu de senaste åren, inte minst.
Mm.
Men även då i mitten på 90-talet, för då organiserade man om polismyndigheterna i Skåne till att bli en myndighet. Först två då. Sen är det mycket individärenden också som man engagerar sig och hjälper till i.
Vad kan ett individärende vara om du ger ett exempel på det?
Det kan vara någon som har varit sjuk och ska komma tillbaka.
Mm.
Som är man med och hjälper till att se till så att man får pröva. När man rehabiliteras får man pröva olika platser att vara på så man kan hitta en plats där man fungerar. Det kan vara att man har en konflikt med sin chef.
Mm.
Då är vi med och stöttar. Det kan vara att man blivit misstänkt för brott. Då är vi också med och stöttar.
Mm.
Det kan ju hända att man blir omplacerad från yttertjänst till innertjänst. Och då finns vi med. Och vi finns även med om rättshjälp.
Just det. Mitt första intryck av facket, då var jag var misstänkt för brott. Vilket ju många poliser blir eftersom de blir anmälda för saker ibland som... Ja, inte jag tror att ganska många blir så okynnesanmälda. Jag blev det ett antal gånger i alla fall.
Ja, det har jag också blivit.
Och det är ganska irriterande därför att det tar liksom kollegors tid. Man tycker det själv eftersom man vet att man, i det här fallet så var det att vi skulle ha stulit pengar av en som vi hade omhändertagit för att han var förbrusad. Liksom. Och det rörde sig om kanske 300-400 kronor. Inga stora, och vi hade givetvis liksom inte stulit några pengar utan man tycker bara det är onödigt där. Och då sa jag, men då ska vi ringa facket, tänkte vi. Så hörde av oss till facket, skulle få komma på möte. Och den här killen satt sig framför oss och sa, okej grabbar. För det var jag och en annan ung polis då på den tiden. Sa han så här, tog ni pengarna?
Helt otroligt.
Och vi var ju helt... Ja,
tack för den.
Ja, men tack för det förtroendet.
Ja.
Men det var jag faktiskt riktigt irriterad på alltså. Och då blir jag så här, är det här jag betalar varje månad? För att bli smädad när jag kommer.
Ja.
Så det är viktigt det första mötet. Det är jätteviktigt ju. Ja.
Absolut, det är det. Och där, vi lägger ju väldigt mycket tid på just de här ärendena. Att stötta i möten med arbetsgivaren, stötta när man är utsatt för, eller när man är anmäld. När man inte, i alla möjliga sammanhang. Men det är inte så mycket som vi berättar om, som vi inte kan berätta heller. Men det är mycket tid går till det.
Mm.
Och det är en väldigt stor skillnad för individen, förstås.
Snutsnack sponsras av Polisförbundet. Och Polisförbundet är ju facket för alla poliser som jobbar för högre löner, bättre villkor. Och stöttar dig som jobbar som polis om du blir sjuk, råka ut för en olycka eller om du behöver hjälp med juridiken. Polisförbundet kan också ge stöd till poliser som utsatts för våld och hot i tjänsten och har sedan en tid tillbaka då en fond som heter Polisskadestiftelsen. Och den kan ge ekonomisk ersättning till dig som polis som har blivit utsatt för brott, våld eller skadats i tjänsten. Det finns en undersökning från Polisförbundet som visar att hot och våld i tjänsten de senaste 12 månaderna. De som är särskilt utsatta, det är de som jobbar ute på det här IGV, ingripande verksamheten. Där har hela 7 av 10 utsatts för hot och våld i tjänsten. Framförallt så är det ju verbala hot och där är det 73%. Och det kommer jag ihåg själv, det var mycket sånt verbala hot som kom som man egentligen aldrig skrev anmälan på, eller det var bara, man var så van att bli smädad kan man väl säga. Men känner du att du som polis har drabbats, tycker jag du ska höra av dig till Polisförbundet. Och du som lyssnar, vill du stödja Polisskadestiftelsen och hjälpa poliser som skadats eller blivit utsatta för brott i tjänsten, då kan du swisha en gåva till 123 455 95 97. 123 455 95 97. Och du behöver givetvis inte vara polis för att bidra. Tack för alla gåvor. Vad gör du idag så att säga? Vad är din
Idag
fackliga
är jag
position?
Idag är jag ordförande för Polisförbundet i väst, och då det är Västra Götaland och Halland. Så jag jobbar heltid fackligt. Jag har min styrelse, vi är 9 personer i den. Och sen har jag också en organisation under som är 10 styrelser med en ordförande i varje dag. I de olika geografiska områdena och de här underrättelseutredningsenhet och så vidare. Så vi är en ganska stor organisation. Men vi har också drygt 3 500 medlemmar som vi ska försöka ta
Just
hand
det.
om på bästa sätt. Så mycket av mitt arbete består i att skapa relationer med regionsledningen, individerna som jag sa, men också att arbeta med löner.
På min tid så var det ju i stort sett ingen som inte liksom skrev på det här pappret när Polisförbundet kom ut och sa hej, ni ska gå med i facket. Ja, alla var ju så stolta bara för att gå med i ett fackförbund som heter Polisförbundet. Bara det var ju stort. Och då fick man ju lite rabatter medan man pluggade, så skrev man på. Men hur ser liksom medlemsprocenten ut? Hur många av landets poliser är medlemmar i Polisförbundet?
Nationellt är siffran 93%, så den har ju sjunkit väldigt mycket. I väst så är vi 97%.
Men det har ändå sjunkit.
Det har sjunkit, men vi är otroligt. Vi är väldigt starka fortfarande. För det är en hög anslutningsgrad, det är ju en styrka naturligtvis. För att när jag pratar så kan jag prata för de här 3 500 poliserna i väst. Det är rätt så starkt. Jag är ju företrädare för dem. Men det känns ju att vi behöver jobba på att vara aktuella. Alltså vi måste fundera på vad vi som förbund behöver göra för att fortsätta vara aktuella och angelägna att vara medlem i, förstås.
Just det.
För att det finns den här svenska modellen och vikten av att vi värnar den. Den är inte så känd för de som är yngre. Varför ska man vara ett fackförbund och vara? Vad ger det mig? Jag klarar mig bra själv, jag kan löneföra mig. Men om vi ska få regering och riksdag att besluta om extra satsningar på polisen för att polisen ska få höga löner, om det krävs för att det är någon som driver opinion. Och det är mycket av det som Polisförbundet gör idag, förstås.
Men hur mycket kan man fackligt gå via? Jag kommer ihåg fackordföranden när jag jobbade som polis, var Gun och Gunnar. Han blev ju polismästare sen. Han studsar ju bara rätt in i motståndarledet.
Och jag tycker inte man ska se det, för att jag tänker att när Gun och Gunnar blev länspolismästare, då hade han med sig sitt fackliga hjärta och sin omtanke om medlemmarna precis på samma sätt, fast på ett annat håll.
Okej, så du tror att det var en styrka snarare då än någonting?
Ja, det tänker jag absolut att det var. Och man måste kunna gå in och ut i rollen.
Men vad är det roligaste då? Vad är det roligaste som du tycker är att jobba med det du gör just nu?
Det är många olika bitar. En bit är att hjälpa grupper eller individer. Inte minst nu i den senaste lönerevisionen som vi har varit inne i. Vi har faktiskt kunnat öka våra löner mer än andra yrkesgrupper. Och då se att det faktiskt... Det blir så. Det är väldigt tillfredsställande. Men sen också naturligtvis att hjälpa. enskilda, att vara den som gör skillnad. Det tycker jag är otroligt roligt också, att jobba med min egen organisation, att utveckla den och se människor växa i sina roller i den.
Men har du någon plan inför framtiden? Kommer du liksom kommer du jobba som polis igen? Alltså jag menar, du är ju polisutbildad alltså, men nu jobbar du faktiskt. Kommer du gå ner på någon rot, eller har du något tänk kring vad du skulle vilja göra liksom om fem plus år liksom?
Jag tror att jag garanterat kommer jobba som polis igen. Sen har jag lite saker jag skulle vilja göra. Jag skulle gärna vilja jobba med människohandel, hat och demokratibrott, förebyggande verksamhet. Det var det jag gjorde senast som kommunpolis. Det är också riktigt roligt. Möjligtvis prova att leda en annan grupp av människor än vad jag gör idag. Det finns många saker inom polisen som jag jättegärna skulle prova framöver.
Vad skulle du säga att du har upptäckt hos dig själv genom att jobba fackligt? Finns det bitar av dig där som du har hittat som du kanske inte visste riktigt innan du började engagera dig och jobba på det sätt som du gör nu?
Jag är bra på att presentera och förklara saker. Vi är ute i varje år på årsmöten och beskriver vad vi har gjort under året och vad vi står i olika frågor. Just det här mötet med medlemmarna, det tycker jag är väldigt bra på. Som ett exempel. Innan jag började jobba fackligt så tyckte jag att det var det mest bekväma att stå och prata inför en grupp människor. Men det tycker jag är riktigt roligt.
Ja, kul. Ja, det är ju allting. Det behövs sentid. Mycket sentid. Så blir man blir bättre på det man gör oftare. Liksom.
Men så är det. Jag var spinninginstruktör sedan 1999 och det är jag rätt bra på.
Ja. Ja, spinning. Ja, men det har man ju gått på några gånger. Är det liksom någon liten sido, alltså en liten hobby då, träna och
så? Men det är väl som en föreningsverksamhet. Jag är nog en föreningsmänniska, jag tycker om det. Och engagera mig. Och man, var och en gör en liten bit av någonting så blir det väldigt stort. Och det är likadant med facklig verksamhet. Vi gör skillnad och alla gör sin lilla del och så blir det riktigt, riktigt, riktigt bra.
Ja, häftigt. Ja, men poliser borde ju verkligen få högre lön och det borde alla som jobbar med människor få, tycker jag. Det är lite underrated att jobba med människor. Det är lite för dåligt betalt för många, tycker jag. Men du jobbar ju med poliserna och de tycker jag verkligen ska få en högre lön. Jag brukar ju fråga också,
absolut.
Jag kastar om ämnet här lite grann nu, men jag brukar ju alltid fråga om en liten historia eller ett minne som man har liksom från de polisiära åren man har haft bakom sig som poppar upp och som man kan dela med sig av. Har du något sånt minne som dyker upp hos dig ibland?
Ja, när man börjar tänka efter på minnen så finns det enormt mycket minnen. Jag tänker på alla människor som jag har mött och hjälpt och lärt mig av, som har format mig i mitt liv. Men en händelse när jag var precis färdig polis som lärde mig vikten av att hålla förhör, att kunna skapa relationer i en bra relation som man får ut vad man vill av ett förhör. Och det var då när jag jobbade i Landskrona och vi fick ett larm. Det var inbrott, det var jobba natten. Det var inbrott på ett varuhus. Och vi kommer dit, vi är bara två kollegor. Och då ser vi två människor som hade varit inne i butiken från taket då. Så att vi tar vi en. Och då får vi sätta fängsel på denna. Och vi fängslar honom så att han satt i någon form av rör eller motsvarande som var helt, i alla fall han fick stanna kvar där och så fick vi ge oss av efter den andra som vi också kom kapp, så vi grep båda faktiskt. Så kom vi tillbaka till den första och då hänger faktiskt bara mitt handfängsel kvar. Det här är sånt desperat. Och du förstår. Jag har inte spärrat det. Ja. Så där hänger det. Och när gripna är borta och mina kollegor tycker att de säger inte så mycket, men jag känner ju. Framförallt så känner jag mig otroligt dum naturligtvis. Herregud, vad klantigt.
Fångsbillan alltså.
Ja, precis. Så vi åker in. Vi åker in med den gripne. Mm. Och det blir naturligtvis jag som får hålla förhöret med honom då. Mm. Så. Men då lyckas jag skapa en väldigt bra relation, ett bra samtal. Det blir ett bra förhör med honom. Så han berättar den andra bara. Så att vi kan faktiskt åka hem och gripa honom också. Så att slutet gott, allting gott. Men ja, vikten av att säkra handfängslarna,
ja,
och vikten av att skapa goda relationer. Så,
men fick du, hade det där varit, då hade man ju fått minst betala en tårta.
Jag gissar, smörgåstårta fick det bli, för det var rätt klantigt.
Ja, det fick bli smörgåstårta. Ja, för det brukar i alla fall en fångspillan, den är ju inte bra alltså.
Nej, verkligen inte.
Är det den enda?
Men det har
aldrig
hänt igen, kan jag säga.
Nej, exakt vad jag tänkte fråga. Exakt vad jag tänkte fråga. För att,
det är också viktigt att komma ihåg att man lär sig mer av sina misstag än av sina framgångar.
Just det. Och när, när du säger, vi kanske ska förklara det för de lyssnare som inte jobbar som poliser, du säger spärra handfängslen. Vad menar du då?
Ja, dels hade jag inte tryckt på det. Jag hade ju inte tryckt på fängslet tillräckligt hårt. Och då kan man trycka in en spärr på fängslet så att det stannar där. Men jag hade inte gjort något av det, utan det gick väl lite fort. Blev lite löst så att han på något vis kunde krångla sig ur det.
Just det. Och den där spärren är ju många gånger också för den gripnes säkerhet. För det innebär till exempel om man griper en person och sätter på handfängsel och trycker in dem i baksätet på en bil, då kan ju de här fängslen tryckas ihop ännu hårdare. Och den där spärren gör ju att man inte kan trycka ihop det mer. Så att du kan liksom inte skadas av fängslen om du har spärrat det heller.
Nej.
Men ja, den där spärren var man ju väldigt noga med på skolan. Har du spärrat? Och så sa jo då, det var en liten pigg på nyckeln där. Så.
Precis.
Okej, okay. Ja, men det tror jag du har helt rätt i, Katarina, att man lär sig väldigt mycket av sina misstag. Kanske särskilt de man får betala tårta för.
Mm, absolut.
Men då vart ju, som du säger, om ni ändå lyckades gripa den här, hur tror du att, varför... Jag menar, att han berättade liksom då vem det här var. Mm. Var det baserat på att ni fick ett bra, liksom att han fick någon form av förtroende av dig som förhörsledare här då liksom?
Ja, men det fick han. Det var därför han berättade. Men sen så fanns det säkert en önskan om att dela skulden också på något sätt. Mm. Han var ju inte själv i det och ville kanske ta allt. Jag vet inte hans bevekelsegrund, men jag var väldigt nöjd när jag kom utifrån personen och kunde meddela var den andra killen bodde. Så.
Vad var det för ålder på de här killarna?
Ja, 20.
Ja.
Ish.
Just det.
Mm.
Så det var inga sådana råbarkade busar liksom? Så.
Nej, då hade det nog inte varit gått lika bra. Det tror jag inte.
Nej, precis. Mm. Alla lär sig små tricks i sina liksom yrkesbanor. Om det nu blev den yrkesbanan för dem, det ska jag inte säga. Men
många, nej, det vet man inte.
Många har ju lärt sig genom åren då, vad de ska säga och inte säga och sådär.
Mm.
Och kan det där väldigt, väldigt bra. Vi byter ämne igen. Vi kan alltid avrunda med att prata lite om... förströelser. Och när vi spelar in det här så är det ju under det här, det trodde man aldrig man skulle säga, men alltså under den här pandemin. Och först innan jag ställer frågan här, hur har ni påverkats av det då? Jag tänker fackligt, alltså kanske skyddssynpunkt och lite sånt där. Man ingriper ju mot mycket människor som eventuellt kan vara smittade och sådär. Hur är tänket kring det?
Ja, men skyddsorganisationer har fått jobba mycket med de här frågorna, att skapa plexiglas i förhörsrum, att se till så att vi har skydd. Jobbat också med frågan att få jobba hemma. De som har möjlighet att göra det ska också kunna arbeta hemma. Så att skyddsorganisationen har jobbat mycket med det. Men sen har det också blivit för de som jobbar i yttre tjänst framförallt, att alla evenemang och fotbollsmatcher och så vidare, allting sånt är ju inställt, så det blir ju ändå en lägre belastning av den anledningen.
Just det.
Och mer tid att ägna sig åt annan kärnverksamhet. Så det, och för egen del så är det ju inga resor i princip.
Nej.
Annars är det mycket resor till olika politiska sammankomster och Stockholm och så vidare. Men det är ju inställt, så att det är en konstig tid.
Konstiga tider, ja, det är det verkligen. Mm. Och på tal om skyddsutrustning för poliser, så jag tänker tillbaks då, vi började ju skolan samtidigt samma år i alla fall, 88. Mm.
Yeah.
Då fick man ju förse sig själv med skyddsväst. Då fick man betala själv.
Mm. Men där hela uniformen fick man ju betala själv. Hela man fick någon form av klädbidrag. Men det är ju också en sån... Också. Nej, men det är en facklig fråga som har varit aktuell ända tills vi fick fri uniform. Men det kommer ju inte av sig själv.
Nej.
Precis som högre löner, bättre arbetsvillkor. Det kommer inte av sig själv, utan det är någon som måste gå i bräschen och trycka på frågan och försöka förändra det.
Mm. Nej, och jag kommer ihåg att en skyddsväst, det var inte billigt. Nej. Man la flera tusen på det där för att man ville känna sig lite mer trygg. Jo, nej, men då ska jag återkomma till den frågan jag tänkte ställa, som jag alltid har slutat med, och det är ju om du gillar polisfilmer, kollar du på det som polisutbildad?
Inte så jättemycket faktiskt.
Nej.
Men jag kollar på, men de polisfilmer jag kollar på, det är såna här lite långsam engelska, och framförallt då Morden i Midsomer tycker jag om.
Ah. Ja. Slow crime.
Härliga miljö.
Jo, men de är härliga, de där brittiska.
Mm.
Det är riktigt bra. Är det Miss Marple också? Är hon med också? Kör. Är det, men det, ja, det är också samma kategori.
Lite klurigt. Ja, men det är lite klurigt så. Man får fundera. Mamma och jag, vi brukar ringa när Midsomer gick på sommaren, så brukade vi ringa och gissa vem som var mördaren och så vidare. Lite mysigt.
Oj, gulligt. Ja, men det är jättebra. Jag tror att vi inte har haft så mycket morden i Midsomer-tips, men det är väl jättebra att vi breddar spektrat av underhållning, för det är ju, det är ju så att polisyrket är ju så mytomspunnet, så att man gör ju mycket filmer kring yrket. Och som tur är så handlar de ju inte så, är de ju inte baserade så jättemycket på en vanlig polisdag.
Nej, som tur är, så att om Laholm hade varit som i Midsomer County, så hade det varit väldigt många döda på år. Otroligt många döda på år faktiskt. Ja. Så det är skönt att det inte speglar verkligheten.
Ja, det är jätteskönt. Mm. Katarina, stort tack att jag fick ringa och störa dig, och att du, och ett stort tack för att du gästade podden.
Tack så jättemycket själv.
Ja, det här avsnittet är slut. Precis som allt tar ett slut, och förhoppningsvis också pandemier, så tar Snutsnack slut. Men vi är tillbaka i nästa vecka. Glöm inte att följa oss då igen. Ha det jättebra fram till dess. Hej då!